Det här är ett sommarprat av Svenska Yle.
Upp i norra Norge finns många fjäll. Ett av de här fjällen heter Blåbärsfjället. På avstånd ser det stort, vackert, mjukt och stabilt ut. Men saker och ting är inte alltid vad det ser ut att vara. Och så är det även med Blåbärsfjället. Vid snöfall samlar Blåbärsfjällets sluttningar stor mängder snö. Så stora att snöskreden kan ta sats ända från toppen över ett rätt flakt område var laviner annars inte går för att på nytt samla kraft i nästa brant. 1200 meter ner till den intilliggande vägen. Var det kan begrava hela bilar. Var, när och hur dessa fortgående snöskred sker vet ingen med exakt säkerhet. Annan dag jul 2018 körde jag och tre vänner inbland fjällen i jakt på nya äventyr. Några dagar efteråt, den 2 januari, tog Blåbärsfjällets slutning all mina tre reskamrater och en till. Jag är Kristoffer Wik och jag är din sommarpratare idag. Om du slår upp ordet äventyr i en ordbok får du följande beskrivning. Ovanlig, spännande och farlig upplevelse. Om du likt jag någon gång blivit kallad till rättegång, vet du att de bäst inställa dig vid äventyr av vite. Då betyder ordet äventyr med risk för påföljd. Den korrekta beskrivningen av ett äventyr är enligt mig en kombination av de båda. Ett äventyr är en ovanlig, spännande och farlig upplevelse med risk för påföljd. Jag vill tala med dig om den ovanliga upplevelsen, om den spännande upplevelsen, om den farliga upplevelsen, om påföljden. Men mest av allt vill jag berätta för dig om risker. Men jag börjar från början i berättelsen om hur jag började älska skidning. År 2009 var jag 22 år och fick nys om en rätt förmånlig skidresa till Alperna. Vid denna tidpunkt hade jag två mål i livet, att överleva min 24-årsdag och få min ingenjörsexamen. Jag var trött på att alltid vara han som aldrig gjorde något. Inga solsemestrar, inga skidsemestrar, en dag i vågat i backarna som mest. Min personliga budget var stram, så stram att om du mellan lektioner ville gå på kaffe med mig. I slutet av en månad så drack du kaffe och jag vatten. När räntorna på studielån gick ner till 5% så slog jag till. Lånade en snowboard och två nummer för små skor av min romskarat. Snart står jag på Grand Monte, 3275 meter över havet. Den enda vägen ner var en brant, opistad, svart backe. En oskött fjällsida helt enkelt. Problemet var snowboarden. Eller snarare var problemet att jag inte kunde åka snowboard. Jag hade mina medresenärer snabbt lagt märke till och ingen ville att Rövin kalnar i backen när de väntar på Stig Helma Olsson. Så de andra i gruppen satt iväg och jag stod ensam. Efter de första 50 metern insåg jag hur farligt det här faktiskt var. Jag var ensam och var för morgonen mer än 3 kilometer över havet på en obevakad fjällsida utan karto. Jag såg ingen annan. Det enda jag kunde göra med en snowboard i en sån lutning var att bromsa. Alltså att stå konstant i hukanställning med ryggen mot slutningen och magen mot dalen. Så jag bromsade och pausade. Och bromsade och pausade och bromsade. Och pausa i 3 kilometer. Bortsett från en kort episod när jag av misstag slant satt iväg nerför, skar fast med bredons framkant och tog ett hårt och präktigt magplask i slänten. Tänk dig om jag lätt träffat köksgolf. Jag höll mig för skratt. De facto höll jag andan i en minut. Man gör så när luften går ur. Många timmar senare uppbevaras en restaurang i backen. Jag raglade in. I Finland hade jag nog inte fått någon servering, men där var Chamonix i Frankrike och jag tog en grand beer. Och en till. Ja, och kanske en till. Restaurangen stängde så småningom och jag och de andra måste ner. När jag tog på mig snowboarden kändes det annorlunda. På något sätt var jag mjuk i kroppen. För nedlappen gick plötsligt och sväng åt båda hållen. Terräng långt över mina kunskaper och några halsade öl hade gjort mig till en snowboardåkare. Den här historien handlar kanske mest om hur mitt intresse för utförsåkning tog fart. Men jag sätter även fingret på den största risken av dem alla. Okunskap. Okunskap och ovetskap om hur snabbt du kan skada dig eller dö om du inte vet vad du sysslar med på sådana här platser. Du måste inte ha all utrustning, men du måste kunna använda din utrustning. Du måste inte vara proffs, men du måste välja dina åk ut efter dina kunskaper. Du måste inte ha guide, men du måste ha sällskap. Och så måste du ha tur. I gammal nordisk viktskepels finns uttrycket att bli bergetagen. Om man bortsett från skrönorna och styrjorna om bergatroll, som kommer att hämta nyfödda barn och byter ut dem till trollungar, så handlar att bli bergetagen främst om att bli galen. Folk som försvann längre tider och kom tillbaka förändra var bergetagna. Mycket på grund av ungjänge med troll och skogsrån. En riktig österbottning, den blir skogstajen. En ålänning sjövild. Men vi blir knappast bergetagna. Historier som det här känner väl främst syftet att hålla folk bort från ensamhet samt bergens och skogens faror. Men det indikerar även att vissa alltid har sökt sig till bergen. Även om det bara finns väddamördor och utsikt att hämt. Och att det här har gjort något som inte andra har gjort. Att det sitt något som inte andra har sitt. Och att det här har förändrat dem. Jag blev bergetagen från första stund. Genom åren blev jag Oberstdorf, Sant Anton, Alpe d'Huez, Salbach, Ischgl, Montgenèvre, La Grave. Utspett med korta besök i närområdet typ Narvik och Hemavan. Nu var det dags för Norge igen. Vi sammanstrålade i Kemi, körde mot byn Lyngen, mittemot Nordnesfjället. En fullpackad blå BMW med fyra personer kurvade in på en hotellparkering i byn Lyngen, lite innan midnatt den 26 december 2018. Den sista biten satt jag med min laptop i famnen och skrev en säkerhetsplan för en topptur jag skulle genomföra den första dagen av år 2019. I den listade jag risker och förebyggande åtgärder. Risk. Utmattning. Förebyggande åtgärd. Lämplig takt. Åtgärd. Toppturen avbryts. Risk. Kollision. Förebyggande åtgärd. Håller avstånd till objektet i terrängen och varandra. Åtgärd. Vid allvarliga skador kontaktas nödcentralen och turen avbryts. Risk. Nedkylning. Förebyggande åtgärd. Rätt klädsel. Åtgärd. Ökar klädlagren. Risk. Lavin. Förebyggande åtgärd. Rotval baserat på tillgänglig information. Åtgärd. Lavinräddning. Avbryta turen. Gruppen evakueras. Nödcentralen kontaktas vid allvarliga skador. Händelsen rapporteras. Vi hade skaffat den bästa utrustningen på marknaden. I veckor hade vi studerat laviner och vi hade många dagar av sökande och grävande övningar bakom oss. Jag hade övat lavinterräng med André, eftersök och lavinteori med Mikael. Vi tömde bilen och bär upp det vi behöver till hotellrummet. En av de statistiskt sett farligaste sträckorna på den här resan. Dit resan är avklarad och vi ser fram emot en vecka av toppturer och isklättring. En vecka av utmaningar. En vecka av gemenskap. Hör ni vad jag hör? Frågar jag. Vadå? Svarar André. Jag låter vump. Finns ett instabilt lager i snön? Svarar jag. Det är oftast bara han som går först som hör, säger Mikael. Vi ser på sprickorna i snön som bildats när det instabila lagret kollapsat under vår tyngd. En riktigt dålig indikation i de här lutningarna. Men är snöfattigt ovanför trädgränsen, så en lavin är osannolik. Vi tre befinner oss på vår första dag på en tur på Sörfjället, 27 december 2018. Det är min tur att dra spår. Terrängen har blivit brant och jag förbannar min dåliga kondition, men lider mina 20 minuter innan det är dags för byte. Nu inser jag hur trött André hunnit bli. Han drar ett tiotal meter spår innan Mikael skidar om och tar täten igen. Sakta, sakta stiger vi uppåt. Sakta, sakta börjar dagsljuset ge med sig. Tre dagar, ropar jag. Tre dagar ute liv, så brukar kondition återvända. Idag blir inte en stor död. Mikael lyssnar inte. Han ropar bara att vi ser toppen om vi tar oss över krönet. Jag ser på all stenar i terrängen nedanför oss. Jag ser på avståndet som växer oss emellan. Jag ser på André. Han kommer ju inte ge upp. Tjurskallan. Det får väl bli jag då. Jag är inte här för att skida snöfattiga berg. Jag är här för att klättra. Nu vänder vi ner. Vi ska klättra i 4 dagar ännu, ropar jag. Ta er hit till krönet så vänder vi, ropar Mikael. När vi väl är på krönet har Mikael kontrollerat snön. Mycket riktigt. Ett 1 centimeter tjockt kristalllager, cirka 20 centimeter ner i snön. Vi tar bort stighudan under skidorna, sätter på pannlamporna, mer kläder och ringer Niklas. Han meddelar att han väntar ner vid trädgränsen. Vi blickar in mot Tambokdalen. Sen vänder vi ner. Riktigt dålig skidåkning. Jag gör flera kullerbyttor, söker min pannlampa i flera repriser, äter en hel del snö och tar med mig en stor del av fjällsidan innanför jackan. Sätter en hel del nya märken i min hjälm som min fru nyss har gett mig i julklapp. Men maten, den smakar den här kvällen. Nästa dag har de flesta och de övriga kursdeltagarna anlänt. Och vi kör full klätterdag med 2 närbelägna isfall. Jag hade aldrig isklättrat förr, men bästa sättet att lära sig när nytt var att börja på. Skida sist på vägen hem. Plockar upp en halv stav som visar sig vara Disas. En ny bekantskap. 30.12. Den andra dagen talar Disa jag lite mer. Medan vi knyter in oss i repe hinner hon berätta att hon jobbar på ett klättercenter hem i Sverige men ska jobba vid hotellet vi bor på senare i vinter. Så hennes främsta orsak att vara med på kursen är att få se istället klättra lite is. Hon har gett upp ett lektorat i mikrobiologi. Hon vill inte sitta vid en dator längre. Jag försöker föreslå att hon ska hoppa på någon forskningsexpedition till Arktis eller så. Men hon skakar på huvudet. Man sitter 10 månader vid datorn i sådana jobb ändå. Sen klättrar hon. Hon klättrar snabbt och smidigt. Kommer snart ner. Min dur. Jag tar en medvetet lite svårare rutt. Får slå ner en hel del istappar. Vetar ner handskan i ett hål i isväggen. Jag kommer upp, kollar ankare och sätter en av isyxorna i selen. Ropar att jag belastar repe och att hon får börja fira. Jägare undan, hinner jag tänka. Innan jag inser att det är okontrollerat. 4-5 meter senare så stannar det och jag slutar att springa baklänges ner för isfallet. Jag hackar isyxan i väggen. Jag tittar ner och ser vad som egentligen händer. En bit upp på väggen dinglar Disa. För att inte få de här meterslånga istapparna här slagit ner över sig har hon ställt sig en hel del meter till höger på en kulle. Mina 90 kilon gör intryck när jag sätter mig i selen. Hon har åkt upp och iväg mot väggen som en pendel. Hon dinglade en stund innan ett bestämt hjälp fick André att reagera. Han lämnar sin saftpaus och spurtar fram till väggen. Han hoppar upp och får tag i Disa. Vi kommer båda ner utan större problem. Och jag bjuder på varm saft. Mikael lovar en öl och den som på första försöket klarar en berg, torv och isvägg har nyss klättrat. Nöjd sätter jag mig vid eldstaden i hotellet samma kväll. En intjänad kall öl i handen. Mikael frågar om jag bestämt berg för turen på nyårsdagen. Nej, säger jag. Men jag kollar upp Blåbärsfjället som du vill. 1200 höjdmeter stigning. Över en timmars körning dit. Folk kommer att vara uppe efter 12 slag i natten innan. Lite öl, vin och champagne i benen så ska vi nog ta något lättare. Isklättringskursens sista dag är årets sista dag. Vi klättrar upp bredvid ett vattenfall för att ta oss in i vad vi kallar skålen. En halv cirkel med isfall och fina rutter. De andra har redan hunnit klättra en hel del när jag kommer upp. De sitter i snögropar med ryggen mot vinden och dricker varm saft. Niklas säkrar några rutter åt mig och vi började bege oss neråt igen. Jag är först att fira bredvid vattenfallet. Kommer lite för nära och långt till vänster, så repet tar slut. Jag knyter ut mig. Drar hårt 3 gång och klättrar de sista metran solo. Det är mörkt där nere. Bara vattenfallet och jag. Släcker lampan. Jag trivs i ensamheten och mörkret. Det tar en stund, så kommer Andreas lampa över krönet. Jag har gått upp ett hål i floden som vi har gått upp på. Vi inväntar band och isyxa. Andreas säkrar mig. Jag kontrollerar isen kring strömhålet och hoppar över. När vi rullar ihop bandet och fortsätter poängterar jag att han knappast hade kunnat hålla mig om jag hade gått igenom och dragit sönder isen. Jo, jag vet, skrattar han. Du och jag, vi ska nog syssla med sånt det, skrattar han. Jag visste exakt vad han menar. För många kleina kvistar och för höga träd klättrar som lillan pojk. För många kilometer på opålitliga och trimma mopeder. För mycket arbete gjort utan säkerhetsutrustning. För mycket off-piste-åkning utan rätt utrustning. För många arbetsresor till mer eller mindre osäkra platser. För mycket risk tidigare i livet gjorde oss helt enkelt ett dåligt säkerhetsteam. Men roligt, det hade vi alltid tillsammans. Väl fram vid hotellet bokade vi bastun. Vi samlades för fördrinkar på vårt rum innan nyårsmiddagen uppe i restaurangen. Vi planerade ivrigt nya äventyr under middagen och klockan slog 12 och det var nyår. Jag heter Kristoffer Wik och jag sommarpratar om det som hände i Tammokdalen 2 dagar in på en nya år. Nästa morgon, första dagen på det nya året, i ett lätt snöfall, samlar jag en seg men formstark grupp toppturare utanför hotellet. Vi testar alla sändare och begär oss iväg. Vi siktar på rundtind och i rask takt tar vi oss upp över trädgränsen. Ganska snart drar det utlovade snöovädret in och vi vänder. Ner i den skyddade skogen så leker vi som barn i en aktivitetspark. Och vi är riktigt nöjda med dagen när vi stampar av oss snön i hotellets farstu. Vid det här laget så har jag klättrat mina isfall. Jag har åkt mina åk. Och medan de här andra dragit 10 timmars nätter så har jag stigit upp 5 på morgonen för att hinna jobba lite. Jag sonderar intresse hos de andra att åka hem en dag tidigare. Men där utfalles ännu mera snö och det hade inte alls bråttom hem. Jag blev erbjuden en av kursdeltagarna att få sitta på hans verktygsback till Kilpisjärvi eftersom baksäkte saknades i hans bil. Men inga bussar vidare därifrån passa. Jag hade riktigt dåligt samvete för hemma vänta jobb på hög, en gravid fru och en ännu inte 2-årig dotter. Det såg ut att bli topptur även för mig nästa dag, men på kvällen så beslutade 2 av kursdeltagarna att åka hem en dag tidigare och jag ryms med dem. Jag packar allt färdigt så de andra bara har att lyfta in allt i bilen sen och sätta mig bredvid Thomas till kvällsmaten. Thomas, Mikael, Disa, Niklas och André har just haft palaver inför morgondagen. Jag frågar vilket fjäll det blev. Det där jävla blåbäret, svarar han, leende. Så är det inom gruppen ibland. Vissa vill ha berge, vissa vill ha åken. Vi äter och jag går för att jobba lite innan läggdags. Morgonen den 2 januari 2019 var jag upp igen 5. Vi äter frukost tillsammans. Jag lånar ut mina stavar och min termos. André är vid gott humör och säger att han är glad att hans obefintliga förmåga att spjälklaktos ändå inte begränsar honom när han håller på med äventyr. Förvånad undrar jag om inte jag missminner mig att magen hans var i oskick åtminstone i hälften av den. Jo, svarar han. Men jag inte behöver gå ut i skogen en enda gång, flinar han nöjt och knapprar i sig en Imodium. Han såg verkligen positivt på det mesta. André, Mikael, Disa, Niklas och Thomas packar in sig i bilen och jag vinkar farväl i farten. Så gör man om man är säker på att man snart syns igen. Jag är i Rovaniemi när Andrés mor ringer. Skjutsen jag fick skar ihop i Monium och jag är i färd med att byta från buss till tåg. Hon är glad att jag svarar och väldigt olycklig över att André inte gör det. Hon pratar om att hon har läst på nyheterna om en lavinolycka med 4 personer i Troms. Jag lugnar och säger att det var 5 och att Troms fylke är stort. Men när hon säger att en i sällskapet har vänt så ringer jag hotellet. Det tvekar i andra änden. Hjärtat sjunker som en sten. Det är inte tillbaka. Jag satt inte många minuter på min sittplats åtföljande tågresa. Min fru hämtade mig mitt i natten. Jag säger som jag genast. André, Mikael och Niklas som du träffade när vi steg på tåget är högst antagligen död. Hon stiger ur bilen och jag får springa efter bilen. Standen. Hon hade inte dragit på handbromsen. Hon förstår att jag måste tillbaka. Inom några timmar tar vi ännu ett farväl. Jag hittar ett flyg från Tammerfors. På något vis är jag ända somn när flyget dimper ner i Tromsö. Och för en kort stund så hoppas jag att allt bara var en dröm. En mardröm. En polisman möter mig och några anhöriga. Vi får en genomgång av läget. Skredet är stort. Man har lokaliserat spår in, men inte några spår ut. Man ser ingenting på ytan av skredet. Även om jag inte var med under den här turen vill jag lyfta fram delar av dess händelseförlopp. Om ni någon gång beger er in i lavinterräng vill jag att ni ska vara medvetna om hur utsatta ni kan vara. Händelseförloppet har till stora delar inte kunnat bekräftas och kan vara felaktigt. Håll i minne att jag är ytterst partisk och att redogörelsen och åsikterna där i är mina. Ingen annans. Ner vid bilen har gruppen diskuterat rot och lavinrisk. Alla har varit införstådda i längden på turen och att dagsljuset inte räcker till för både upp- och nedtur. Alla sändare har kontrollerats. Förhållandena har varit bästa möjliga. Mjuk, härlig pudersnö, uppehåll och solstrålar som orkar över horisonten. Inte så överraskande har den som bestigit flest toppar i livet och har störst intresse för friåkning valt att ta bästa ur rådande förhållanden och surfa ner på moln i dagsljus. Framommat och en möjligen avblåst slutning i mörker. Gruppen att ta i gemensam lunch vid trädgränsen innan Thomas avvek och gick i rak linje utan skidor uppför slutningen som följde rakt på. 4 timmar senare, spanandes efter pannlampor på Kröni, skidade en orolig Thomas rakt in i lavinkäglan. Inräknad dagens tidigare åk har han sammanlagt stigit knappt 2000 höjdmeter. Och även om pulsen är hög vid en sådan prestation kan jag inte föreställa mig hur det måste ha känts när insikten om vad som har hänt slog han med full kraft. Staplandes på hårda, famnstora snöblock har han sökt av ett hörn av det väldiga området som är lavinen, medan han ringt nödcentralen. Samtalet bryts medan han försöker få ut koordinaterna. Proceduren börjar om. Larmcentralen ber Thomas, som befinner sig i olycksområdet, de facto den enda som ens är nära området, att åka ner. Thomas var han enda person som tog sig upp på lavinen för att verkligen söka efter våra vänner. Räddningscentralen lär alltså övertyga en person belägen i olycksområdet. En person med utbildning, kunskap och verktyg med orden: dina vänner väntar säkert nere vid bilen. Det kommer att ta 2 veckor innan någon så mycket som satt en spada i snön med intention att hämta dem. Med facit på hand så gjorde räddningstjänsten rätt. Det fanns inte några levande offer att rädda när lavinen väl upptäckt sist. Men som ni hör är jag kritisk. Varför har man en räddningsorganisation om man inte räknar med att rädda någon? Beger ni er in i lavinterräng bör ni minnas att ni bara har era turkamrater att lita till. Ingen kommer för er. Hamn inte i en lavin. Mycket annat var märkligt med räddningsinsatsen på Blåbärsfjället. Märkligast var att han kallades räddningsinsats ännu dagarna efter olyckan. Det var ju en eftersöks- och bärgningsinsats. Fredag morgon, 2 dagar efter olyckan, stod jag vid foten av Blåbärsfjället och såg när en helikopter satt ner personal i området var man ännu hävdade att det pågick en räddningsinsats. En av de här fångade flera signaler på sin sändningsmottagare. Men hans uppgift var att gräva en kärning i snön och analysera kärningen. Så han grävde sin snöprofil och gav sig av neråt berget. Det var ett fint åk jag såg. I en räddningsinsats tycker man ju att man borde fokusera på att gräva fram offer och inte snöprofiler. Om det nog inte var så att räddningsinsats bara var ett ord man använde för anhöriga och media. 9 timmar efter nämnda incident så fick vi besked. Aktionen betecknades inte längre som sök efter överlevnad, utan eftersök av antat omkomne. Så varför säger jag det här? Kritiserar jag de som offrar nattsömnen sin och frivilligt eller avlönat ställer upp för äventyrare som oss? Nej, det gör jag inte. Men så här i efterhand, när jag läst tidningen, verkar det som att räddningsarbetet var det bästa i världen. Men deras system är på intet vis felfritt och är sådant man funderar på nu i efterhand. Varför koordinerar polisen räddningsarbeten? Deras uppgift är ju att förebygga, förhindra och utreda brott. Hur kan man dingel manskap och sprängladdningar ner ur en helikopter för att spränga snömassor 2 veckor efteråt, men inte få ut någon hjälp på plats genast det har skett? Brinner ett hus, kryper man in efter människorna där. De kan ju ha överlevt rökgasren. Han har en försvunnit i sjös. Ger man sig ut på stormiga hav, de kan ju ligga där nedkyld. Nå, som en riskfri räddningsaktion finns inte. Lördagen 5 januari kör en person ur kristeamet med till bilen. Bilen vi aldrig åkt upp med för en nyår. Vi sopar av den och jag öppnar förardörren. Där väntar ett par skor och en energistång. På bänken i baksätet ligger en öppen nedvänd bok som aldrig kommer läsas klart. En varm torr tröja väntar på sin ägare. Och mera skor. Bilen startar utan problem. Jag sätter på en spellista och rullar iväg efter mannen som skjutsar mig. Efter några kilometer vänder han av hem till sitt. Jag är ensam, men det känns som att jag har det mall i baksätet. Jag får stanna bilen flera gånger. Bryter ihop lite. Kommer fram. 4 sängar med packning och utrustning väntar. Thomas kommer in i rummet. Vi gråter. Vi kramas. Och vi gråter. Var ni oense när ni vänd, frågar jag. Inte alls, svarar Thomas. Det var världens finaste dag. Solen sken, 1 meter puder. Vi var alla taggade på toppen. Men jag ändrar mig. Jag vill åka skog. Han ursäktar sig. Han är egentligen mitt i ett polisförhör. Jag går upp och lägger mig på sängen. Utanför faller snön. De följande 10 timmar så sover jag med skorna och kläderna på. Så vad hände egentligen upp på Blåbärsfjället? Jag vet endast de som var med, men de kan inte längre prata. Min och endast min teori utifrån material och diskussioner är att för att spara krafter hade de följt skidspår av ett finskt par. När det visar sig att det här paret inte har varit på väg mot toppen utan överraskande har vänt ner, har gruppen stått inför ett val. Ett val att fortsätta i samma riktning eller att ta sig en beta ner runt en säkrare väg. Men det betyder en fördröjning på 1 timme för att nå toppen. Dagsljuset har varit skralt och är faktum att dagen övergår i natt stressar alltid. Jag hade en vecka av toppturande och isklättrande i benen sedan tidigare, så de har säkerligen inte varit helt taggade på att åka ner för att stiga uppåt igen. En av dem var nyss tillbaka från en arbetsresa i en av Mexikos mer kriminella städer. En hade rätt nyligen varit på arbetsresa i Indonesien under höstens jordskalv. Och en hade gjort studerandeutbyte bredvid Fukushima. Det handlar alltså om folk van vid risker och van att improvisera. Snölagret har antagligen kändes en aning tunnare när jag blåst ihop där upp. Och det verkar som att en av dem har siktat mot kammen ensam, medan de andra har avvaktat på avstånd. Det faktum att jag åkt med pannlampor både tidigare åk och tidigare år, så har tyvärr normaliserat utförsåkning i mörker. Med allt det här sagt vill jag säga att ni aldrig, varken på topptur eller annars i livet, ska lita på att följa andra spår. Negliger alla faror, och om ni inte har krafter att ta den här säkrare vägen, så bör ni vända om. Bege er aldrig ut i okänd terräng i mörker, om inte ni verkligen, verkligen måste. Och minnas, belöningen av en väl utförd topptur är aldrig toppen i sig själv. Belöningen är att ta sig hem. Inte nine sätts i graven, utan att lämna halvfärdiga projekt efter sig. Men att sänka ner drivna individer med så mycket ogjort som André och Mikael var förkrossande. Jag förlorar två vänner, rådgivare och självskrivna expeditionsmedlemmar. En längre stund har jag utgjort i blod och svett under kvällar och nätter vid min fru som ett husprojekt. Min fru undrar en kväll när jag kom hem om jag gråter vad jag behöver. Mitt tillfälle var jag inne i arbetskedet var jag slipa golv. Så jag svarar sanningsenligt att jag hänger munskydden på torrkvart efter. Med ytterligare blod, svett och tårar så kom dagen när vi flyttade in i vårt hus. Min råd om du befinner dig i sorg är att sysselsätta det fysiskt och sätta kortsiktiga mål. Några andra har jag inte. Jag har fått en dotter till och har få andra alternativ än att fortsätta livet med tacksam över att jag har det kvar. Något annat hade inte mina vänner vilja. Vi lever allihop en livstid, men längden varierar kraftigt. Att den livsstil och den natur som mina vänner älskar också dödar dem är för mig fullt begriplig. Personligen så slappnar jag av i förhållanden när bekymmer som ekonomin, klocka, träning och teknik nedprioriteras och glöms bort till förmån för att behålla kroppen funktionsduglig och överleva. Jag både vet och har ingen aning om vad som drev mina vänner mot Blåbärsfjällets topp. Som alla där äventyrare, toppturare och naturälskare hade en var egna motiv. I slutändan så ansvarar vi endast själva över våra liv. Och det här ansvaret är inte en börda utan en otrolig frihet. Inte någon vill dö, men vi är många som vill leva lite mer. I sommar kommer jag och familjen bege oss till Tammåkdalen. Min fru och den yngre dottern kommer kanske vänt vid foten av Blåbärsfjället medan jag tar den äldre i bärrinkan och traskar upp. Jag har två överblivna öl att spilla riktigt hälften för mina vänner. Under krisarbetet jag avslutar den akutmedicinska läkaren sin powerpoint med orden: vill du dö idag? Jag tycker det är för dystert. Hellre än att fråga mig själv om jag vill dö idag frågar jag mig om jag vill leva imorgon. Det vill jag alltid. Jag heter Kristoffer Wik och jag tror att min dotter kommer att tycka om Blåbärsfjället om sommaren.